Min bestemor var med 1905, förtalte min mergensiske barnbarn sin lärarinna här förleden. Lätt förbauset svarte hon att det var nog icke helt riktigt, men då svarte den 7 år gamle ynglingen att det var det visst, och så drog han fram sitt triumfkort. Hon har nämligen skrivit en bok om unionsupplösningen. Det var en temlig molucken gutt som kom hem till mor den eftermiddagen, och väl hemme sporte han henne uppfordrande. Går det an att skriva en bok om gamle dagar när man icke var med själv? Det är inte troligt att denna 7-åring vet i hur hög grad detta spörsmål sysselsätter alla historiker med anspråk på att förmedla något av gångna tiders verklighet. En teorifrikare kanske skulle hävda att gutten hade förläst sig på postmodernistisk teoribildning, men den förklaringen tror jag vi kan lämna därhän, och jag ska inte fortsättningsvis fördjupa mig i det spörsmålet, hur intressant det än kan vara ur historiofilosofisk synpunkt. Istället ska jag ta fasta på den omständigheten att en 7-årig norsk gutt av idag med iver och intresse studerar den svensk-norska unionens upplösning. Jag tror nämligen att det blir svårt att uppbringa några lågstadieelever i Sverige som med samma frenesi ägnat sig åt denna händelse. Visst icke heldigvis deltar i någon av de projekt som lanseras för att sätta fokus på vad som tilldrog sig på den skandinaviska halvön under 1905. Nej, svenska skolbarn vet inte mycket om denna epok i vår historia. Vid en jämförelse mellan antalet sidor om unionen i norska och svenska läroböcker blir ställningen 6-1 till Norges favör, har en ambitiös statistiker räknat ut. Men om nu Sverige brett ett tystnadens täcke över unionen, så är förhållandet i Norge det motsatta. Och det hänger naturligtvis samman med att Norge år 1905 skrev segerhistoria. I Sverige däremot skrev man nederlagshistoria, och skilsmässan betraktades som en nesa. I dåtida skämt press figurerar kontrahenterna under benämningen Nore och Svea, och det råder inget tvivel om att det är Svea som är den ratade parten, medan Nore med självsäker min och ungdomlig kaxighet sneglar efter en ny partner på den internationella äktenskapsmarknaden. Och som det är ett känt faktum att en skilsmässa upplevs värst av den ratade parten, så hamnade Sverige i ett tillstånd av bitterhet och skam och ilska. Om detta har emellertid svenska historieböcker haft ytterst lite att berätta. Det finns istället en utbredd uppfattning bland dagens svenskar att den svensk-norska unionen upplöstes i bästa samförstånd. Varje påstående om att unionsavvecklingen år 1905 åtföljdes av sabelskrammel och krigshot avfärdas med ett milt leende och en huvudskakning. Lätt ironiska repliker som "Vad hade Sverige för glädje att behålla Norge på den tiden när vi inte visste något om oljan på Nordsjöns botten?" Eller "Det var väl bara en lättnad att bli av med Norge, den sista sovjetstaten?" möter ofta den forskare som gör gällande att risken för krig var överhängande år 1905, eller att unionsupplösningen gav upphov till ett mångårigt trauma inom nationen. Men så var det, och så fall var det så det upplevdes, för att nu inte gå alldeles i polemik med Gunnar här med en gång. Själva unionsbrottet den 7 juni kom för de flesta svenskar som en blixt från en klar himmel, och veckorna efter unionsbrottet befann sig Sverige i nationell turbulens. Vapenskramlet tog fart och det empiriska materialet visar att många kvinnor fruktade för krig. Och det mest företagsamma av dem kom under sommaren att ta till orda i den offentliga debatten för att lägga sordin på krigshetsen. Medan andra bedrev mullvardsarbete och verkade i kulisserna för att uppnå samma resultat. En av de kvinnor som tvingades att arbeta i det tysta var drottning Sofia. Hon var en dedicerad Norgevän och hade tillbringat många somrar på Kinnaböl i Norge. Om hennes reaktion i samband med unionsbrottet skriver konstnärssonen Eugen långt senare att drottningen upprördes över att norrmännen svikit vad hon ansåg var deras förpliktelser. Det finns dock något högre än det nationella, hörde han henne säga till sina norska vänner. Får vi tro prins Eugen var drottningen missnöjd med norrmännens vurm för den egna nationen. Samtidigt som hon tystade ropen på militära åtgärder, tog avstånd från krigshet och inte minst från huvudstadens mindre tilltalande restauranggeist, skriver prins Eugen. Det var nu inte bara drottningen som oroades av den patriotiska retoriken, och att konflikten skulle få en fredlig utgång var ingalunda givet. Åtminstone var det så kvinnorna såg det. De ansåg att brödrafolkens mäl mycket väl kunde urarta till krig. Och Ellen Key, en av de främsta opinionsbindarna i tiden, ställde sig förbehålls bakom socialisternas proklamation om fred med Norge. Och hon manade offentligt sina medsystrar att stävja, som hon skriver, den krigslust som många uppvisade efter unionsbrottet. Denna krigslust, sa hon, var en andlig smitta som i likhet med alla de andra farsoterna måste hejdas för att inte få spridning. Kanske var det för att sommaren 1905 lär var den hetaste i mannaminne, som hon sa just detta med spridningen. Folk pustade i värmen och den svensk-norska konflikten hettade ytterligare upp sinnena. Några liberala kvinnor med just Ellen Key i spetsen tog sig för att tillsammans med likasinnade män starta ett upprop till förmån för en fredlig unionsavveckling. På några veckor hade man samlat in 174 namn, men av de som tillfrågades var alla långt ifrån villiga att ställa sig bakom en sådan aktion. De svar som flöt in till sekretariatet, och där fanns åtskilliga exempel på att det ute i landet rådde en fientlig stämning mot Norge. Under en period låg vapenskramlet tungt över den nordiska halvön och stämningen var dyster, inte minst i gränstrakterna. Kata Dahlström, en uppburen agitator för det socialistiska blocket, bekräftar att krigsstämningen var reell. Vid tiden för Karlstadförhandlingarna uppehöll hon sig i närheten av den norska gränsen och hon kunde därifrån rapportera. Krigsdårarna slår på larmtrumman fastän det uppmanas till lugn och neutralitet. Helt annorlunda bedömde hon känsloläget bland folket. Stämningen här är absolut för fred med Norge, skrev hon. Och Kata Dahlström hade rätt att folket, som i hennes ögon var detsamma som arbetarkollektivet, hade avvisat allt vapenskrammel. Men kanske är det mindre känt att det stora kvinnokollektivet också ivrade för en fredlig utgång av konflikten. Vissa tog odelat parti för Norge. En av dessa var professorskan Ann-Margret Holmgren. Hon som av den norske historikern Halvdan Koht har tilldelats epitetet Norges bäste vän i Sverige, ansåg att den bildade klassen svenskar drabbats av hjärnskakning den 7 juni. Jag hör numera stum på allt, skrev hon under hösten till en av sina förtrogna och tillade. Svarar man så mister de förståndet av ilska. För Sveriges storvulenhet över freden i Karlstad hade Ann-Margret Holmgren inget till övers. Och de norska vännerna höll med. Det var ju med bajonetterna på vår strupe som vi blev avkrävet vårt eget landsförsvar, skrev Randy Blair, som var väl förtrogen med svenska förhållanden sedan makens ministerperiod i Stockholm. Hon ansåg också att en sann fredsmoral fått sig en knäck i Karlstad. Men härom var meningarna delade inom kvinnokollektivet. För där var det stor splittring i den norska frågan. Systrarna på andra sidan kölen hade nämligen tagit sig för att skriva en broschyr, Norway, A Few Facts from Norwegian History and Politics, där de, enligt kvinnorörelsens konservativa falang, framställt Sverige på ett överhäftigt och oförskämt sätt. Att de norska kvinnorna därtill under sommaren 1905 skickade runt broschyren till den internationella kvinnorörelsens 19 anknutna länder gjorde inte saken bättre. I Aftonbladet sågades broschyren Norway obarmhärtig. En bedrövligare och lösligare agitationsskrift kunde det norska kvinnoförbundet svårligen släppa ut i världen, proklamerade tidningen på ledarplats. Nej, inom det svenska kvinnorörelsens ledarskikt ville man inte godkänna sina norska systrars historieskrivning och man var inte beredd att utan vidare släppa Norge. Tack vare erövringen av Norge hade ju Sverige under hela 1800-talet kunnat ståta med en stormaktsgloria och med en lite sne och vind. Men nu skulle den obönhörligen åka av och det insåg ledande tidningsskribenter redan innan unionsupplösningen var ett faktum. När en gång historien om sommarmånaderna 1905 skrivs, då ska det också talas om svensk krigsstämning, skrev Svenska Dagbladet under sensommaren. För det vapenskrammel som uppstått i kölvattnet av unionsbrottet hyste tidningen uppenbarligen stor förståelse. Först hade vi under ett halvårs tid blivit formligen utskällda av hela norska pressen som ordlöse män och bedragare. Därpå förklarades vi kort och gott skilda från unionen utan att med ett ord få yttra oss om den föreningsöden för vars upprättande våra förfäder gjutit sitt blod. Det låg i allt ett skymfande mot vilket många krigsanledningar te sig som rena bagateller, skrev Svenska Dagbladet. Och när detta skrevs var alltså unionskrisen ännu inte avvärjd, men tidningen förstod redan vilken historiens dom skulle bli över den falang som nu gjorde sig till tolk för en sanktionslinje. Kanske skulle dessa män nämnas chauvinister, fortsatte tidningen och tillade. Det är ju det vedertagna förklenligande namnet på krigsvänner som misslyckats. Svenska Dagbladets skribent hade med andra ord redan förutsett hur historieskrivningen skulle gestalta sig och han fick rätt. 1905, förespråkare av krig, har försvunnit in i skuggorna och när man av och fram till lyfter fram dem i ljuset så framställs de inte sällan som just chauvinister. Så äntligen var krigshotet över och en våg av fosterländska känslor flödade genom Sverige. Många vittnar om den glädje svenskarna kände vid åsynen av den rena flaggan. Den nystartade tidningen Sveriges väl tillhandahöll mönster, kostnadsförslag och uppfordrande maningar att hissa den nya nationalsymbolen. Kvinnotidningen Idun speglar i november de känslor som många inom det högre samhällsskiktet hyste vid denna tid. I bild och dikt förklarade man att skulden var Norges och för Sverige återstod nu att hämta sig från den Judas kyss som broderfolket levererat. Av lojalitet med den avsatte Oscar II avsöljde sig Idun till och med från att publicera några bilder från kungafestligheterna i Kristiania då prins Karl och hans gemål Maud intog den norska tronen. Ja, det var många som var besvikna. Författarinnan Selma Lagerlöf, som sedan länge stött Norges frihetssträvande, skrev i slutet av året till en norsk vän att de politiska mellanhavandena vållat henne stor smärta och att 1905 års händelse låg allt för nära för att kunna beröras i brev. Vänskapen kunde bli lidande av att diskutera politik och det blev därför en fråga för framtiden. Selma Lagerlöf fann unionslösningen otroligt obehaglig, men för andra var det rena skikaneringen av nationen. Fram till år 1905 hade inflytelserika grupper alltjämt hyst drömmar om att Sveriges skamfilade stormaktsstatus kunde rehabiliteras. Vid mitten av 1800-talet hade dessa drömmar underblåst av förespråkarna för ett enat Skandinavien. Ja, vad hände egentligen med den på sin tid så mytomspunna skandinavismen? En populär version är ju att hela företaget led ett snöpligt nederlag vid mitten av 1860-talet, men det är nu inte hela sanningen. Skandinavismen la de politiska ambitionerna på hyllan och skiftade till ett kulturellt ansikte. Efter sekelskiftet 1900 knöts stora förhoppningar till den svensk-norska föreningen Brödrafolkens väl. Men de goda ambitionerna till trots misslyckades företaget då unionen gick i graven. Och för alla de som gjort skandinavismens idé till sin blev 1905 ett katastrofår, och inom den samhällsbevarande falangen ansågs det nära nog som fosterlandsförräderi att beteckna sig som skandinavist fortsättningsvis. Därför blev också Ellen Keys skrift Några tankar om skandinavismens framtid, där hon uppmanar sitt folk att arbeta för ett Nordens förenade stater, som i förlängningen skulle bli Europas förenade stater, den blev bojkottad av den svenska läsekretsen. Djupt besviken på sin nations sätt att handskas med unionskrisen lämnade Ellen Key Sverige för en längre föreläsningsturné i Europa. När hon återkom år 1908 fick hon ett brev från sin norskfödda vän Anna Bugge Wiksell. Om sitt eget färdnesland hade vännen följande att säga. I Norge är allting som ett kaos nu. De är som solblinda. De har förlorat det enda enkla synpunkt på tillvaron som de förut hade. Att vara arga på Sverige och nöjda med sig själva. Nu är de hänvisade till sig själva, tvungna att rikta blicken inåt istället för bara över kölen. De är famlande osäkra, men de söker och de finner nog vad det lider. Enligt Anna Bugge Wiksell fanns det alltså hopp för Norge. En värre prognos gav hon däremot över tillståndet i Sverige. Sverige har blodförgiftning i kroppen nu, och det kommer att behövas en lång behandling och en kärleksfull om den ska kunna hävas innan den får gjort allt för mycket ont. 1905 var verkligen ett olyckans år för Sverige. För Sverige var 1905 inte i huvudsak en skilsmässa, utan i huvudsak ett sår. Allt talar för att Anna Bugge Wiksell bedömde situationen rätt. Fortfarande 3 år efter unionsupplösningen befann sig Sverige i trauma, och skilsmässan var ännu ett öppet sår. Såret var ännu inte läkt den gång Björn Stjerne Björnsson anmodades att tillsammans med Ellen Key och fredspristagaren från 1905, Bertha von Suttner, uppträda vid en världskonferens i Stockholm. Året var 1909, och Ann-Margret Holmgren skrev till sin gamle vän Björnsson. Men jag är skyldig att säga dig att det minsta ord om 1905, hur vänligt som helst, skulle röra vid ett sår som blöder och vållar högljutt skrik om man blott andas vid det. Men tiderna förändras och vi med dem. Numera hyser väl få svenskar några bittra känslor mot det forna broderlandet, om än ett antal lustiga historier alltjämt florerar på båda sidor om kölen. Men de lägger knappast någon sordin på stämningen. Kanske ökar de till och med grannsämjan att vi numera kan skämta om varandras nationella egenarter. Det är åtminstone min erfarenhet. Efter 10 år som svigemor till en skicklig bergenser och numera bestemor till 2 norske gutter och, som de skulle satt 1905, en pen jente.